De var så snabbt ner, de här låsångarna. Men jag tänkte säga det, vad roligt att vara här för det första. Och för det andra tänkte jag säga att jag tror att Sions låsångsteam är min så här toppfavorit i världen. Det kan låta som en kanske överdriven sak, men jag tror faktiskt det är så. Jag håller fast vid det. Så roligt att vara här. Fantastiskt att få ha en plats att sakna och längta till och komma tillbaka till och hälsa på. Lite mer som gäst, men ändå känna sig väldigt, väldigt, väldigt hemma. Jag och Olivia var här i fredags och träffade ungdomarna och var här på Uprising. En del av er var här då, eller hur? Ja. Fantastiskt, det var jätteroligt. Och man blir så glad när någonting nästan blir bättre när man inte själv är med. Och det finns kanske inget samband direkt där. Men jag har ju jobbat här som ungdomsledare många, många år. Och för er som inte känner mig så har jag varit liksom del av det här arbetet och den här församlingen. Så det var inte så svårt att tacka Jan Anders fråga om vi kommer över den helgen. Så tack för det. Sion är en gammal kyrka. Och jag tänkte på det, jag harmar mig lite att vi missade det här 95-årsjubileet och 40 år som byggnad här. Det skulle vara något att vara med på. Men 95 år som liksom kristen gemenskap, som församling, som grupp människor som har tagit liksom någonting av Jesu ord på allvar, som har bestämt sig för att vara en troende gemenskap som sträcker sig ut i den här staden. Och man blir lite stolt att också få vara del av det. Men man blir också väldigt ödmjuk, och Anders sa det så fint här i början, att välkommen till en gemenskap, den är också bräcklig. Den är inte perfekt, den är inte liksom fullständig på det sättet. Utan den är bräcklig och den får vara bräcklig. Men det har ändå hållit i 95 år. Gud har ändå varit trofast i 95 år. Så det tycks inte hänga på att alla har sina perfekta liv under kontroll. Utan att det finns en Gud som har en annan sorts kontroll, som är mycket större och utöver det. Därför kan vi vara tacksamma för 95 år. Det var inte så många som fanns här för 95 år sedan. Om du är här så blir nästan orolig. Men nej, det kan ju finnas någon som faktiskt har gått över 95. Men, och nu är vi en del av den historien. Och vi har liksom vår del att fylla på något sätt. Vi kan bestämma att men det här är min hemförsamling. Vi kan göra som de som var uppe här i början. Säga att det här vill jag ska ha mitt hem. Jag vill bidra, jag vill lägga axeln under, men jag vill också tillåta mig att bli buren när det behövs. Så, och Jesus beskriver ju sin församling som sin kropp. Han säger att församlingen är hans kropp. Så att vi kopplar ihop med församlingen, så är jag att koppla ihop med vem Jesus är. Och jag tror det är det människor har gjort i 95 år i Sion. Och vi ser en del av historien. Jag hör lite rapporter och så kommer man hit på ungdomssamling på fredag kväll och det är fullpackat. Så hör man om en ledarskola, Anders startar upp för unga nya ledare. Fantastiskt, det är liksom någonting som är på gång i varje ny liksom lilla tidsepok som ser kanske obetydligt ut. Som ser litet ut. Men det är en del av den här historien som Gud gör i sin församling. Så att fira 95 år och få komma hit och vara en liten del av den historien. Eller som flera av oss här säger, det här är mitt hem, det här är min hemförsamling. Det är så mycket större än vi ibland förstår. Och idag vill jag prata till er om hopp och glädje. Och rubriken är, var är din glädje? Jag tycker det är en ganska bra fråga att ställa sig, för glädje är någonting som kan komma och gå. Glädje är någonting som vi vill ha, jag tror de flesta skulle säga att livet känns roligare och lättare om vi upplever någon form av glädje. Men jag har också hört dem, och till och med mig själv, men också hört många som inte är jag själv, säga att det finns inte så mycket glädje. Det är liksom tungt, det är som att jag inte kan uppleva den här glädjen. Och det är tufft, livet händer liksom. Och då funderar jag på det här, mänsklig glädje och mänsklig kraft. Vad är det vi söker vår glädje i? För om jag inte upplever glädje, betyder det att jag inte är skapad för glädje? Eller betyder det kanske att jag söker efter glädje på en plats där det inte finns glädje att hämta? Och helt naturligt så vill vi ju vara människor som har kraft. Vi vill liksom kämpa på, vi vill lyckas med saker. Vi vill prestera. Går vi i skolan så vill vi liksom åtminstone gå ut skolan med någon slags betyg. Vi vill inte bli underkända. Det finns så i vår natur att visa att vi har vad som krävs. Kan ni hålla med om det? Och jag pratar om det här i Umeå, i den församling där vi är med i, och jag berättar vad SISO är. Jag tycker det är väldigt viktigt att förklara det här. Och jag vet inte om någon förstår, men de förstår i alla fall att finnarna har någonting lite extra. Det tror jag. Och SISO, det är liksom en inneboende kraft som gör att man också, när det är liksom lite motigt och segt, så kan man kämpa på. Och det här är någonting som finns väldigt djupt, tror jag, i den finska folksjälen. Man ger som inte upp, och man kanske inte ber om hjälp så fort heller. I vissa lägen är det ju bra att man kan göra sin egen grej och kämpa på. I andra lägen så är det ju ett problem. För när någon frågar, hur är det med dig? Så säger man, nej, men att, ja, det är alltid fantastiskt. Eller man biter ihop och drar på någon slags finskt leende. Så folk tror att du är lycklig, fast du är egentligen olycklig. Vi lägger ganska mycket hopp till oss själv. Och vi lägger ganska mycket glädje, kopplar vi ihop med oss själv. Vem vi är, vad vi lyckas med. Och vi läste i början det här, att denna skatt har vi i lerkärl. För att kraften inte ska vara vår, utan komma från Gud. Men ändå så går vi runt så ofta och tänker att kraften ska ju finnas i mig själv. Det är jag som ska räcka till. Det är jag som ska lyckas. Det är jag som ska leverera. Det är jag som ska leva upp till förväntningar. Men så läser vi att denna skatt har vi i lerkärl. Och jag tänker, skatt, det är liksom, jag kan översätta det i mitt eget liv till glädje. Glädjen har jag i lerkärl. Jag har inte glädjen i att allting är fullständigt liksom hållbart på ytan. Utan jag har min glädje i att det håller på insidan. Jag har min glädje i att skatten inte är jag själv. För mänskligt hopp och mänsklig kraft, det är någonting ändligt, någonting som är väldigt begränsat. Och det kan vi inte blunda för. En viss tid kan vi ju tänka att vi räcker till. Men vad händer sen när vi inte gör det? Vad händer när vårt fokus riktas mot framgång, i antal, i pengar, i omfattning? Vad händer när inte ytan håller ihop? Det finns ett hus nära med Olivia där vi bor, som har liksom all färg har flaggat från väggen. Och det är annars ett fint hus. Jag tror stommen är ganska bra. Det är trähus, va? Och trähus är bra, har jag lärt mig. De andra som man kan borra rakt in i väggarna och sånt här. Trähus är bra, men färgen är bedrövlig. Och det är ganska nymålat hus. Men färgen har liksom trillat bort. Och då lärde jag mig av Olivia, som kan mycket mer om färg och fasadmaterial än vad jag kan, att troligtvis har man bara liksom antingen målat med en väldigt billig färg, eller så är det någonting med liksom fasaden som inte är behandlat eller slipat, vad vet jag. Men som gör att färgen trillar bort. Och så här är det ju lite för oss, att våra ytor och fasader, de bara trillar bort ibland. Och var har vi vår kraft i? Var är vår skatt? Var är min glädje? När inte allt riktigt håller ihop. Och jag ser ju det här i mitt eget liv och runt mig och i hela vårt samhälle. Liksom, att framgång är någonting som vi pratar om på ett visst sätt. Vi berättar vad vi har lyckats med. Vi berättar om vad vi, kanske inte vad vi tjänar. Men vi berättar på något sätt med vårt liv att det går bra för oss. Men om det går dåligt för oss, då kanske inte berättar så mycket. Men går det bra, då berättar vi gärna om det. I någon mån, kanske inte uttryckligen, men lite så här indirekt, så ska folk ändå få veta att jag har gjort någonting rätt, för det går, och det går ganska bra för mig. Och det behöver inte vara något fel med det. Men jag vill gå till en story där Jesus lärjungar börjar fundera på det här framgång. Och hur ska jag bli stor? Hur ska jag bli någonting? Och nu kan ni tänka att det här med att bli någonting, det är kanske något vad ungdomar funderar på mer än vi vuxna. Eller ni som är äldre vuxna än jag. Men på något sätt så jagar vi ju framgång allihop. Och vem ska jag bli? Vem ska jag vara? Vem ska jag se ut som? Vem vill jag uppfattas som? Och så står det så här i Lukasevangeliet 9:46. Bland lärjungarna kom frågan upp vem av dem som var störst. Men Jesus visste vad de tänkte i sina hjärtan. Han tog ett barn och ställde det bredvid sig och sa det till dem: den som tar emot det här barnet i mitt namn, han tar emot mig. Den som tar emot mig tar emot honom som har sänt mig. Den som är minst bland er alla, han är störst. De funderar, vad är liksom receptet på framgång, att bli stor? Han säger den som tar emot den minsta. Den som är minst bland det, den är störst. Och jag tycker det är väldigt intressant alltid hur Jesus bara vrider och vänder på saker upp och ner. Så det vi trodde, det vi tänkte, det vi nästan hoppades på, det stämde liksom inte riktigt. Och sen lite senare i samma sammanhang i Lukas evangeliet så kan vi läsa om de 70 som har blivit utvalda för att gå ut liksom evangelisera och gå ut med budskapet om Jesus. Och nu är det ju inte de här närmaste 12 lärjungarna. Och då tänker jag, det är ganska roligt att vara bland de 12, topp 12, eller hur? Ganska nice att vara de som har blivit utvalda för ett riktigt specialuppdrag. Men hur känns det att vara de där 70? Det är ju kanske inte riktigt lika roligt. Man skulle vilja vara den här toppskiktet. Och så kan vi läsa om de 70. Det är inte den där texten. Vi kan ta, lägg rubriken bara dit. Okay. Jesus sände de 70. De var inte de 12. De var inte liksom eliten. Utan de var någon slags lite mer allmänskara. Och de går förmodligen ut med tanken att nu ska jag verkligen visa. Vi ska komma tillbaka till Jesus och visa vad vi går för. Vi ska visa att vi kan liksom verkligen leverera. Vi ska visa att vi lever upp till den här standarden att vara lärjunge och att gå ut med budskapet. Men vad händer? Jo, de kommer tillbaka. Och vi kan läsa att Jesus sågar dem totalt. Och börjar ifrågasätta deras glädje. Och var de har sin glädje. Jag tycker det här är intressant. Jag har inte talat så mycket om det här på det här viset. Men jag har tänkt på det här ganska mycket själv. Att varför är Jesus så hård med dem? Vi kan läsa det, jag har inte ställt på väggen här. Men vi kan läsa om hur han liksom säger att de räknar upp allt de har gjort och åstadkommit och drivit ut onda andar och de har predikat evangeliet och de har gjort allt möjligt. Och säger han att gläd er inte över det här. Utan gläd er över att ni har era namn skrivna i himlen. Alltså att ni har blivit Guds barn. Att ni har tagit emot frälsning. Gläd er inte över det som kan räknas och mätas och skrytas med. Utan gläd er över skatten i lerkärl. Gläd er över det som är på riktigt värdefullt. Och då tänker jag så här. Hur ofta glädjer vi inte oss över det som är så mätbart, så påtagligt? Och hur ofta glömmer vi inte att glädjas över det som Jesus säger att vi ska glädjas över? Vi räknar framgång i pengar och antal och storlek, i volym och i sträcka och i det synliga. Och därför är det så lätt att förakta och glömma och nästan akta sig för det här som inte syns. För vem bryr sig egentligen om det? Gud gör. Så då är min fråga till mig själv och till er. Om vi är kallade att vara brustna kärl och en röst av hopp, hur får vi det då att gå ihop med vår strävan efter framgång på olika sätt? Din strävan efter perfektion kan mycket möjligt vara en inspiration för den som har mänsklig kraft och vilja att pusha sig själv. Men om du vill leva ett liv som talar hopp för den hopplöse, för den utslagne, för den trötte och för den som kämpar, då är det dags att skrota din perfektion och bejaka din brustenhet. Låt människor se Guds skatt i dig och inte bara din egen kraft i dig. Vi behöver låta människor se Guds skatt i oss. Jag tror inte det är så starkt vittnesbörd att bara visa hur perfekt allting är. Utan att få säga lite mer ärligt som det på riktigt är. Så vad är det som ger människor hopp? Jag vill gå till berättelsen om Zacchaeus. Och flera har hört den här, men vi ska se på några grejer. Vi kan läsa så här i Lukas 19. Jesus kom in i Jeriko och vandrade genom staden. Där fanns en man som hette Zacchaeus. Han var förman vid tullen och han var rik. Han ville se Jesus, vem Jesus var, men kunde inte för folkets skull, eftersom han var liten till växten. Då sprang han i förväg och klättrade upp i ett mullbärsfikonträd för att se honom, eftersom Jesus skulle komma den vägen. När Jesus kom till det stället såg han upp och sa till honom: Zacchaeus, skynda dig ner, för idag måste jag gästa ditt hem. Zacchaeus skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Alla som såg det mumlade förargat. Han tog in hos en syndare. Men Sackeus stod där och sa det till Herren. Hälften av det jag har, Herre, ger jag till de fattiga. Och har jag lurat någon på något så betalar jag fyrdubbelt igen. Och Jesus sa, idag har frälsning kommit till det här huset. För också han är en Abrahams son. Människosonen har kommit för att söka upp och frälsa det som var förlorat. Och det funderar jag på då. Människor som är som Sackeus. Du och jag har garanterat någon Sackeus i vårt liv. Och kanske någon av oss är en Sackeus. Som har lyckats med ganska mycket. Han hade ganska mycket egodelar som han hade fifflat till sig på olika sätt. Och mycket var under kontroll. Mycket av den här ytan såg troligtvis ganska bra ut. Men han välkomnar ändå in Jesus och får någon typ av annorlunda hopp. Det är som att han tar del av den här skatten som vi läste om i början. Och kanske inte hans liv var så hållbart som det såg ut att vara. Och då några grejer som jag tar fasta på. Bara att Sackeus, han bar ju på en nyfikenhet och en längtan att se Jesus. Ibland tror vi att människor runt oss eller släktingar eller arbetskamrater eller folk i skolan eller kanske inte är så intresserade av Jesus. Men vet ni vad? Jag tror att om fler skulle förstå att Jesus stiger rakt in i det här kaoset. Han går förbi de här fasaderna och han går rakt in och blir skatten. Då tror jag flera skulle bara öppna sin dörr och säga Jesus, absolut, kom in. För Sackeus bar på nyfikenhet och längtan. Och så kan vi läsa att han kunde inte se Jesus. På grund av vad då? På grund av människorna. Och jag tänker igen, om vi ska vara en församling som bara ger hopp till den här stan. Så då är det inte oss de ska se på. Men vi behöver ju kanske stiga åt sidan och visa på det hos Jesus det finns hopp. Sackeus levde ett liv långt från perfektion. Men det hindrar inte Jesus från att komma in i hans situation. Och så tycker jag det är så fantastiskt hur Jesus bryter från sin rutt. Man kan ju tänka sig att Jesus var på väg till något mycket viktigare. Och så bjuder han bara in sig själv. I ett ganska perfekt liv. Men när Gud ser på våra liv så han ser ju som inte på ytorna och fasaden. Han ser rakt in. Han kan ju se liksom ditt bankkonto. Han kan se ditt smile. Han kan se dina kläder. Men han ser ju också att egentligen så är du ett brustet lerkärl. Och det är okej. Men låt mig bli skatten. Gå inte och låtsas som att allting är så bra. Fast Gud, han vet hur det verkligen är. Hur det egentligen är. Och vet ni vad? Om det är någonting som jag tror vi behöver och som vår omvärld behöver. Så det är inte människor som visar upp hur bra allting är. Utan det är människor som visar att trots att det är som det är så har jag en skatt. Trots att det är som det är så har jag ett hopp. Trots att det är som det är så har jag en glädje. Men om inte allting, om fasaden rasar, om liksom färgen lossnar för att det var billigt gjort på utsidan så förändrar det inte vårt hopp. Varför det? För hoppet finns inte i den här fasaden. Hoppet finns inte i hur bra vi har lyckats. Hoppet finns inte i vem du och jag är. Utan hoppet finns i vem som är vår skatt. Vad som är vår glädje. Och jag tänkte på det i höstas för bara ett antal veckor sedan. Jag kände inte mig glad. Och ni som känner mig, eller tror att ni känner mig, så tänker att Benjamin, han är en glad typ. Ja, absolut, det är jag. Ibland, allt som oftast kanske. Men i höst så kände jag bara att jag vet inte vad min glädje är just nu. Och det är inte någonting roligt. Det var inte så en dag. Det var inte att jag inte kunde att jag inte skrattade högt liksom när jag gick genom stan. Utan det var bara att jag kände att det var tomt på något sätt. Var är min glädje? Och det är ju rubriken här. Vad och var är min glädje? Och var är mitt hopp? Och på något sätt tror jag bara kom på mig själv med att det är inte längre skatten och Jesus som är det värdefulla. Det är inte han som ger mig hopp och glädje. Utan jag har på något sätt börjat förlita mig på att det ska vara en jätterolig vardag. Eller att allt ska vara perfekt och fantastiskt. Och så gick jag hem i Umeå där vi bor. Och det är oktober, november. Det liksom slaskar och regnar. Och man är dyngsur om skorna. Och man känner att alltså, vad ser jag ens fram emot? Okej, vi ska laga mat och äta och sen ska vi och sova. Sen börjar en ny dag som troligtvis också är regnig och kall. Och jag går hem och kollar ner och missar allt vackert. För det finns inget vackert för att det är oktober, november. Och för att jag känner mig lite deppig. Men var är min glädje? Var är mitt hopp? Ja, i mig själv uppenbarligen försökte jag ha min glädje och mitt hopp. Sen kommer man på liksom, just det, men man kan också lägga på lite lovsång när man lagar mat hemma. Och kanske det kan förändra atmosfären i rummet för en stund. För att man blir påmind om att glädjen är inte i mig själv, hoppet är inte i mig själv. Det tycker jag kanske jag har mer att lära från Olivia än från mig själv. Men det är ju bra, se till att det finns människor som kan inspirera dig. Inte med sin liksom fasad och präktighet, utan med sitt sätt att liksom koppla ihop med ett hopp och en skatt som går så mycket djupare. Som finns hos Jesus. Var är din glädje? Var är ditt hopp? Zacchaeus fick ju uppleva liksom en glädje och ett hopp. Men det byggde ju inte på vem han själv var. Nu känner jag inte Zacchaeus personligen. Och jag vet inte allt vad han hade gått igenom och utbildat sig till eller studera. Men han hade ju uppenbarligen ganska mycket. Han ägde. Han hade ett hem. Han kunde bjuda på en måltid. För Jesus bjöd in sig för att liksom komma på middag till honom. Men någonstans förstod Zacchaeus att den han själv var, det räckte inte. Han fick uppleva en glädje och ett hopp som inte byggde på vem han själv var, utan på vem han hade mött. Och jag vill bara säga det, låt ditt hopp finnas hos Kristus. Ha ditt hopp i Jesus. Det är kanske lättare sagt än gjort, men jag tror vi måste börja där. Om Sion ska få uppleva 95 år till. Det här är ju inte en byggnad och institution. Det här är en gemenskap av människor som har bestämt sig för att ha sitt hopp i vem Jesus är. Vi behöver inte dölja våra brister. Vi behöver inte liksom säga att allting hela tiden är Jesus och inte kunna berätta om hur det på riktigt är. Men någonstans har vi bestämt oss för att det är Jesus som är vår skatt. Jag gillar det här följande stället i Filipperbrevet som står så här att om ni nu har tröst hos Kristus, om ni får uppmuntran av hans kärlek, gemenskap i anden och medkänsla och barmhärtighet, gör då min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek och vara ett i själ och sinne. Sök inte konflikt eller tom ära. Var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte till ert eget bästa, utan också till andras. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Han var till i Guds gestalt, men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte, utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik. När han till det yttre hade blivit som människa, ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Och jag själv stryker under den här första frasen som var i den här avsnittet. Om ni nu har tröst hos Kristus. Alltså, om det här spelar någon roll för dig. Nu talar jag till dig som redan har lagt ditt hopp till Jesus. Om du har tröst i vem Jesus är. Att Jesus är din skatt. Om du får uppmuntran av hans kärlek. När du är nere och inte uppmuntrad. Om du hämtar uppmuntran från hans kärlek. Om du har gemenskap med den helige ande som ger dig liv och kraft att leva det kristna livet. Om du har det där. Tröst hos Kristus, uppmuntran och gemenskap med helige ande. Och medkänsla och barmhärtighet. Gör då min glädje fullkomlig. Ska vi ha glädjen att göra massa grejer? Nej. Men om det här spelar någon roll. Om du har gett ditt liv till Gud. Om du liksom hämtar uppmuntran i gemenskapen med andra troende. Låt inte hoppet stanna där. Utan låt hoppet få liksom en fortsättning. Låt inte ditt liv bli ett hinder för människor att se hoppet hos Jesus. Ställ inte dig själv i vägen för hans kors med vad du har lyckats med. Eller hur långt du har kommit för att du varit kristen i 5 år eller 15 år eller 50 år. Låt Jesus vara ditt hopp. Men låt också ditt eget hopp leda till ögon som ser och öron som hör. Vi läste ju det, att om det här betyder någonting så se då till andras bästa. Var så till sinne som Jesus var. Han tog inte sig själv liksom en hög position utan han tog en mänsklig gestalt och en tjänares uppgift. Och vet ni vad? Jag tror det är det som gav Zacchaeus hopp. Jesus gick inte i den präktigaste, utan han kom in mitt i det där kaoset. Och det gav hopp. Så jag tror att vi behöver stå för och leva utifrån ett hopp som är konkret, som är påtagligt. Som inte bara är Jesus någonstans djupt hjärta. Utan som får leda till ett tankesätt som är färgat av hur Jesus gjorde. Som påverkar vårt huvud. Liksom det är okej att vara intellektuell och tänka i kyrkan. Hur gjorde Jesus? Vem var han egentligen? Men låt det också gå till ditt hjärta. Är du beredd att liksom ha en villighet som bjuder in dig själv i någons liv? Bjuder in dig själv i någons kaotiska, liksom, bortom fasader och perfektion. Bjuder in dig själv i någons liv och säger hej, jag vill komma hem och äta middag med dig. Så som Jesus gjorde. Och är du beredd att liksom genom dina handlingar reflektera den Jesus vi tror på? Att låta det vi hör och kommer in i vårt huvud gå till hjärta och gå ut i våra händer. Det är en sak att vi säger att vi har vårt hopp i Jesus, och det sjunger vi om på olika sätt. Men det är en annan sak att låta det bli till någon slags villighet som föds i våra hjärtan. Och låta det bli till någon slags handling i hur vi agerar, i hur vi bjuder in, i hur vi välkomnar. I hur vi ser den som ingen annan ser. I hur vi bryr oss om den som ingen annan har orkat med. I hur vi älskar den som trodde att den inte var älskad. I hur vi bemöter den som trodde att Gud är den sista. De kristna är de sista som vill bemöta mig. Tänk om vi, för att vi har fått tröst hos Kristus, tagit emot det, låter det bli en verklighet i våra hjärtan. Säger att jag är också villig. Jag är villig att agera. Jag är villig att bli liksom den här människan som går med skatt i lerkärl. Och låter det synas för min omvärld. Att det är inte själva kärlet, det är inte mitt liv och jag som har kommit någon vart, nödvändigtvis. Utan det är skatten som är det värdefulla. Det är skatten, Jesus i mitt liv, som ger mig hopp. Det är inte min, vi har köpt en soffa. Det är inte vår fina soffa som visar att vi har kommit någon vart. Den kan vara bra för vi kan bjuda in folk. Vi hade några vänner som är i vår life-grupp hade vi på besök. De kan få sitta i vår soffa. Men jag har inget intresse att de ska beundra vår soffa för att det ska vara något bevis på hur långt vi har kommit. För att vi har köpt en soffa. Konstigt exempel. Men ni fattar. Låt dig istället få bli liksom någon slags container eller behållare för hopp. Låt liksom villigheten föda handling. Men köp en vacker bil. Köp en ny soffa. Laga god mat. Men låt någon få ta del av det. För det blir dels roligare för dig själv. Men det blir också ett hopp för någon annan. Jag har lite halvkonstiga exempel här, men det är för att jag inte skriver ner det och kom på det så här. Men du fattar. Låt det inte handla så mycket om kärlet runt omkring, utan låt det få handla om skatten, om det hopp som finns i tron på Jesus. För det är inte du och jag som är hopp. Vi kan få vara ett kärl för Jesus som är hopp. Och när Zacchaeus välkomnade Jesus hem, då välkomnar han också hopp hem. När vi välkomnar Jesus in i vårt liv, vi kan inte stanna där vi en gång var. För Jesus är hopp. Och när vi tar emot Jesus så blir det liksom hopp. När vi är del av en församling så blir vi inte en inskränkt gemenskap som bryr oss om att ha det gott och varmt för oss själva och lite mysigt på en söndag eller en fredag. Utan när vi kopplar ihop med vem Jesus är, hur han tänkte, hur han gjorde, hur han agerar. Då blir vi del av en rörelse som lever för att ge andra människor hopp. Varför det? Jo, för att denna skatt har vi lerkärl. För att kraften inte ska komma från oss, utan komma från Gud. Så vad är din glädje? Klart vi ska vara glada, klart vi ska heja på varandra, klart vi ska lyckas med det vi gör. Men ha din glädje i att du har ditt namn i himlen. Att Gud tar emot dig. Att han bjöd in sig själv i ditt liv någon gång. Och ifall inte du har tagit emot Jesus och bjudit in Jesus eller välkomna honom hem, då kan du göra det. Jag tror varje söndag i den här kyrkan finns det chans. Men låt ditt hopp finnas i honom. Vi kan prata upp lovsångarna. Jag har inte så mycket mer att säga här. Vi ska avrunda strax. Jag tror det är också okej att bejaka vår brustenhet. Brustenhet kan se ut på väldigt olika sätt. Man behöver inte vara en trasig människa ut och in. Man behöver inte ha misslyckats på varenda plan man kan misslyckas på. Men man kan ändå gå runt och känna sig delvis framgångsrik och lyckad, men samtidigt brusten. Som när jag gick en regnig dag i Umeå och kände att alltså jag borde ju känna glädje. Men jag gör inte just nu. Välkomna Jesus och välkomna hopp.